Varmt välkommen till den här podden från Vuxenutbildning i samverkan VIS. Jag som håller i programmet och som har lite rosslig röst dagen till ära heter Thomas Johansson. Och idag ska vi prata om arbetsplatsförlagt lärande, APL. Och gäst här för att tala om detta är Lotta Naglic som är tidigare föreståndare för Skolverkets lärlingscentrum, en av EU:s experter på lärlingsutbildning och sedan 1,5 år tillbaka egen och driver företaget Lärlingsutvecklarna. Varmt välkommen till programmet Lotta.
Tack så mycket. Väldigt trevligt att vara här.
Varför tycker du att det känns relevant och viktigt att ägna en podd åt APL?
APL är svårt. Vi har olika kulturer, skolan har sin kultur, arbetslivet har sin kultur, men väldigt effektivt för att yrkesutbildningarna verkligen ska leda till jobb.
Och du om någon vet ju att det är också ganska mycket utmaningar kopplat till APL och det ska vi ju prata om i det här programmet. Men om vi börjar väldigt övergripande, vad är vinsten med att samverka med arbetslivet?
Framförallt ska jag säga att det höjer kvaliteten på utbildningarna. En bra samverkan mellan skola och mellan arbetsgivare, det gör att eleverna får med sig den senaste tekniken. Man lär sig tempot som är ute på riktiga arbetsplatsen. Och sen så för en del elever så lär man sig helt enkelt bättre när man får vara ute på en arbetsplats i skarpt läge och har en handledare. Medan andra elever tycker faktiskt att det är bättre att vara inne i en skolmiljö. Så att det är en väldig fördel i Sverige att vi faktiskt har både och. Däremot tycker jag att man skulle kunna få ha en större del arbetsplatsförlagt lärande än vi har idag. Och där behöver vi vara tydliga som utbildningsanordnare också vad vi väntar oss av en arbetsplats och på vilket sätt de kan ha det här som en naturlig del för sin kompetensförsörjning.
Kan du konkretisera det där med pedagogiska fördelar med att lära sig på en arbetsplats?
Alltså om man tittar på ungdomsgymnasiet så har det ju varit många unga som vill ha någonting annat. Efter nian så vill man inte gå och fortsätta år 10 och att exakt likadant, utan man vill ha någonting annat. När det gäller vuxna så är det ju mer att de faktiskt vill komma ganska snabbt ut i anställning. Och det finns ju också möjligheter att validera de kunskaperna som man har innan. Att göra det inledningsvis så att sen blir en kortare utbildning. Men det är klart som vuxen, om du får in den här foten på arbetsmarknaden eller in den här foten hos en arbetsgivare, då har du ju chans att verkligen visa vem du är. Arbetsgivaren har en chans att kunna få testa dig under en period. Och är man överens, då vet man ju vem man anställer på slutet. Och vi vet ju att många anställningar i Sverige tyvärr misslyckas. Och det blir väldigt kostsamt. Så här är det ju en win-win för båda delarna. Men just det här med att man lär sig den senaste tekniken, det tror jag, för det är väldigt svårt för utbildningsanordnare att ha den senaste tekniken. Om man tittar till exempel på industrin. Väldigt kostsam utrustning som finns där. Och då man då samverkar så blir det en win-win. Att skolorna behöver inte köpa in det här dyra materialet utan det finns. Men det är klart att det finns en utmaning för yrkeslärarna. Som oftast är vana kanske att ha eleverna hela tiden. Och ha dem under uppsyn och se vad de lär sig och följer dem. Och nu måste man liksom våga lita på att de kan lära sig med en handledare ute på en arbetsplats. Och hur fångar man upp det där? Ja, det behövs bra strukturer kring det så att båda parterna känner sig trygga i det.
Så nu har du kommit in lite grann på utmaningar kopplat till det här. Vad finns det för andra liksom pedagogiska nackdelar eller fallgropar kopplat till det här?
Ja, om man inte kvalitetssäkrar arbetsplatserna tillräckligt ordentligt så kan det ju finnas risk att eleverna står och gör exakt samma sak hela tiden. Och arbetsplatsförlagt lärande ska man skilja från praktik. För när man är på praktik då kan man ju vara där och så lär man sig det man lär sig så att säga. Men är man i arbetsplatsförlagt lärande då följer det samma kurs och ämnesplaner som gymnasie- och vuxenutbildningen. Och det är ju en utmaning att se att man får med sig hela utbildningen. Och det ansvaret ligger ju på utbildningsanordnaren. Så där är det ju viktigt att man liksom redan innan har gjort en struktur för hur ska vi följa upp lärandet, vilket betyg ska eleven ha. Handledaren ska ju absolut inte sätta några betyg, utan det är liksom en myndighetsutövning som yrkesläraren ska göra. Så att det är ju, det är viktigt med det här, så att man verkligen får med sig hela utbildningen. Och är det moment som man inte kan få på arbetsplatsen, ja, men då kanske man måste få det på en annan arbetsplats. Eller att yrkesläraren tar in den i skolan och kanske ger just de momenten. Eller eller teoretiska saker då, som kanske är svåra att nå på en arbetsplats. Jag tänker inom vård och så är det ju mycket hygien och så vidare. Då. Det kanske är lite mer teoretiska kunskaper som man behöver få. Men jag tänker också, i och med det som har varit den här pandemin och vi har blivit så himla digitaliserade, så finns det ju, tror jag, stora möjligheter att man kan få gå ifrån en liten tag och så sätta sig vid en dator och göra vissa uppgifter, koppla upp sig mot en yrkeslärare. Så jag tror inte att det blir inte lika mycket fokus på faktiskt att man måste lämna arbetsplatsen som vi hade innan pandemin. Och också var det ju mera en fokus på att yrkeslärarna skulle besöka och avsättas tid. Nu tror jag att man kommer kunna göra mycket digitalt också, filma och så vidare, för att kunna fånga upp det man lär sig. Men det viktiga är att man säkerställer att man får med sig det man ska i utbildningen. Det är väl största utmaningen, skulle jag säga.
Och givet de här utmaningarna som du nämner här, som säkert många känner igen sig i också, hur ska man göra då för att lyckas med det här, för att få kvalitet i det här?
Väldigt viktigt att man har strukturer kring hur man ska samverka med arbetslivet. Och det gäller både innan, under och efter själva APL-perioden då. Om man tittar på lärlingsutbildning, så skiljer sig den från skolförlagd med att det är hela 70% som ska vara ute på en eller flera arbetsplatser. Och där ska man teckna ett utbildningskontrakt. Och det behöver man inte göra på skolförlag, men jag tänker att det kan vara någonting som faktiskt är bra att göra även om man har APL på den skolförlagda biten. För det klargör vissa saker och ansvarsfördelningen på ett bra sätt. Och om man nu har ett utbildningskontrakt, så ska det framgå där vilka delar av utbildningen då som ska genomföras på arbetsplatsen och vilka delar som ska vara i skolan. Och för att man ska kunna veta det, så måste man ju kunna kartlägga den arbetsplatsen då som eleven ska vara på. Och se vilka arbetsuppgifter här som man kan lära sig och hur de då motsvarar till de målen som finns i själva utbildningen. Och sen måste man också kvalitetssäkra arbetsplatsen när det gäller riskbedömning och arbetsmiljö. Så det är en sån sak som man ska göra liksom innan man kommer ut på arbetsplatsen. Det vill säga då, titta vilka delar som man kan använda på arbetsplatsen då. Och också så ska det finnas en handledare som är lämplig för uppdraget. Som kan liksom ta hand om eleven och hjälpa den i sitt lärande. Och sen behöver man faktiskt också säkerställa arbetsmiljön. Men också, hur ska vi kommunicera med varandra under den här utbildningsperioden då? Och då kan det vara väldigt bra att man faktiskt visar på ansvarsfördelningen. Vad är skolans ansvar? Vad är arbetsplatsens ansvar? Och där är det ju så att det är skolan som ansvarar för utbildningen. Det är de som kommer att vara de som kommer att sätta betyg och se till att, att man lär sig det man ska enligt utbildningen då. Och arbetsgivaren ska ju vara den som tar hand om eleven, se till att man får personlig skyddsutrustning och också att man följer då arbetsmiljökraven som finns då. Och också att man har en handledare på plats. Sen tänker jag också att det är ganska bra att faktiskt ha med lite grann rollfördelningen. Alltså, vad har vi för roller i det här? Alltså, eleven måste ta ansvar för sitt lärande och också ska vara med och dokumentera det man lär sig, så att handledaren och yrkesläraren kan liksom följa det man har lärt sig då. Och också att handledaren har en liten plan, att man känner sig välkommen som elev. Att man vet, här kommer ditt skåp vara, här eventuella koder som vi har, vi fikar de här tiderna och så vidare. Så att man känner sig liksom välkommen. Och sen är det ju, yrkesläraren måste ju tala om för arbetsplatsen, det här är utbildningen och det här förväntas eleven att lära sig här på den. Och vi vill gärna träffas och sitta ner, elev, lärare och handledare, för att diskutera och det vi kallar för trepartssamtal, så att man får ett underlag för vilken betyg som man ska sätta då. Men skolan har alltid det övergripande ansvaret för eleven. Och det här tror jag att det är bra att man har liksom på plats innan. Och sen under att man har de här uppföljarna, att eleven känner att skolan finns där. Att eleven känner att det är en skillnad på eleven och de andra som jobbar där i att eleven faktiskt är i utbildning. Så att man inte känner att man måste gå och vara prestera liksom från dag ett. Utan man är i utbildning och man kommer successivt komma in i arbetet. Och att det klargörs också för arbetsgivarna att det här är en person som är i utbildning och som ni förväntas samverka med i utbildningen hos oss då. Och där finns det ju nu väldigt bra sätt faktiskt att hålla kontakt med arbetsplatserna, tänker jag. Just att man kan filma, och många skolor har ju också plattformar och appar och så vidare, så att man liksom kan följa upp, så att man följer eleven, så att de liksom lär sig då. Och sen efter lärlingsperioden eller efter APL-perioden så är det ju viktigt att man faktiskt följer upp. För det är någonting som Skolinspektionen har sett, att det brister ibland för skolhuvudmän att med det systematiska kvalitetsarbetet just på APL-en. Och där är det ju att man registrerar hur många utbildade handledare har man. Vad tycker handledarna om utbildningen, samarbetet? Vad tycker eleverna? Vad har de fått jobb efter? Så att man hela tiden följer upp och ser, så att man kan skruva till nästa gång och se vad skulle vi kunna förbättra eller så. Så att när man har de här sakerna på plats så kommer saker och ting bli mycket lättare i samverkan.
Så det här kontraktet låter ju som en nyckelprodukt verkligen. Hur gör man då för att det ska bli ett levande dokument där utbildningsanordnaren har skapat bra förutsättningar, eleven vet exakt vad som förväntas av en med rättigheter och skyldigheter, och framförallt då att arbetsplatsen och handledaren tar det här på allvar och gör det som man är ålagd att göra. Hur får man det här att fungera i praktiken så att det inte blir en pappersprodukt som man glömmer bort sen under resans gång?
Alltså själva utbildningskontraktet, där kommer det ju framgå vilka delar, och den är ju mer övergripande för alltså kurserna och kursmålen är ju många. Så där behöver man ju, alltså det som är viktigt tror jag, det är att man inte kommer med Skolverkets styrmålbeskrivningar och så vidare till handledaren och säger så här, varsågod, utbilda eleven. Utan att, för det är ju det som är professionen för yrkeslärarna, att de tolkar Skolverkets styrdokument. Och sen så beskriver man konkret att vad har eleven fått gjort, och mer i konkreta arbetsuppgifter som handledaren förstår. Okej. Och sen måste ju yrkesläraren sen göra tolkningen över till kurserna hos Skolverket. Det är ingenting som handledaren ska behöva göra, för de sätter absolut inte betyg. Och då det finns ju olika sätt att hålla det här, alltså ha koll på vad man lär sig då. Och det finns ju appar och och en del har ju det som checklistor, att man ser att man får med sig alla saker som man ska då. Så det är lite olika hur, och det är ju, alltså i Sverige har vi ett väldigt decentraliserat system där Skolverket talar om vad som ska läras, och sen alla hur och var, det är det liksom upp till skolhuvudmännen att bestämma, så det kan se väldigt olika ut.
Med din långa erfarenhet, när fungerar det här som bäst? Har du sett goda exempel och skräckexempel?
Det fungerar bäst när man har gjort ordentligt klart det här redan innan. Där arbetsplatsen vet vad som förväntas av en, och där skolan också har den här nära kontakten. Och skräckexempel, det är ju när man inte har det. När det liksom dyker upp en elev i dörren som man kanske sa ja till som arbetsgivare för 3 månader sedan. Och så blir det liksom, aha, oj just det, du skulle komma idag. Och det är ju ingen bra för någon. Utan det som man ser, det som jag ser när det blir goda exempel, det är ju att arbetsgivare ser sig själva som lärande organisationer. Alltså det är naturligt för oss att alltid ha någon i utbildning, och vi tar emot den personen precis som vi tar emot vilken ny anställd som helst. Och oftast så vill gärna arbetsgivarna ha den här kontakten. Och samtidigt kan jag få en känsla av att utbildningsanordnare är lite rädda för att störa. Och då blir det ju en... Arbetsgivarna undrar vad skolan är, och skolan är rädda för att inte störa. Så att jag skulle säga, var inte för rädda för att verkligen gå in och säga så här, nu ska vi göra det här jättebra tillsammans och vi kommer hjälpa till. Och vi finns som skola i bakgrunden, men vi vill också ha hjälp av er när det gäller en handledare. Så att där tror jag att man ska vara Man behöver inte vara så orolig som skola för att man stör. För arbetsgivare, min erfarenhet är att de har ett otroligt stort hjärta och gärna vill hjälpa till. Och om det är rätt person så är det klart att det är perfekt för deras kompetensförsörjning. För de har fått vara med och utbilda den här personen kanske under ett års tid. Vet exakt vem det är de anställer. Om det är så att blir fel från början, då kan det vara väldigt svårt att få arbetsgivarna med på tåget igen. Så ställa lite krav och också göra det för att man säger att man vill ha ett bra samarbete och att det blir bra kvalitet i utbildningen. Man ska nog inte vara för rädd för det.
Mm. Och om vi vänder oss mot själva yrkeslärarrollen, vad tänker du kring den?
Ja, alltså jag har ju mött många yrkeslärare som har varit oroliga för lärlingsutbildningen. Eller att det är mycket arbetsplatsförlagt lärande i utbildningarna. Och det är dels en rädsla för att man tror att det är billigare. Alltså att det här blir mycket billigare om eleverna inte är i skolan, så blir det här en billigare variant. Och det kan man ju säga på en gång att det är det ju inte. För att det behövs ju lika mycket uppföljning och att man kan följa eleverna och så vidare. Fast det är på ett annat sätt. Som jag sa, man måste lita på att man faktiskt kan lära sig någon annanstans än i just en skolmiljö eller en skolverkstad. Och det blir en annan roll för läraren. En annan roll så att säga, istället för att stå liksom och se eleverna varje dag och hur de utvecklas. Men jag har också sett yrkeslärare som när de väl ser vinsten för eleverna och när de får möjligheter att verkligen följa eleverna, ha möjlighet att vara på plats om det skulle vara möjligt och så vidare. Hur de liksom har sett vilken fördel det här är för individerna. Och ibland kan det också vara svårt för yrkeslärarna, för hela ansvaret för att skaffa de här platserna, det kommer på den enskilda läraren. Och då blir det väldigt mycket tid av det som blir. Så det här är också någonting att lyfta, så att det här inte bara hamnar på en person. För det är också farligt, för det är så att den personen slutar, så kan samarbetet väldigt snabbt. Så att det här behövs lyftas upp också, högre upp, så att det är fler som är ansvariga för att ha den här kontakten. Och också se till att det här görs bra. Så att jag förstår yrkeslärare att är man van att ha liksom den här kontrollen, så är det svårt att... Men också så ser man ju att för de eleverna då som det här passar, så växer de ju enormt mycket. Och framförallt tänker jag för vuxna, just att du vill ha ett jobb. Det är därför du läser en yrkesutbildning. Och har du någon möjlighet att vara på en arbetsplats och lära dig där, så är det ju win-win som jag ser det.
Mm. Och hur får man med läraren på tåget på allra bästa sätt? Om det är en skolledare som lyssnar på det här.
Låta dem få förutsättningar att verkligen samverka med arbetslivet. Att de får göra de här besöken inför, göra kartläggningarna, ha den tiden i tjänsten. Så att de inte sitter samtidigt med ett gäng i skolan som man ska ha. För det har jag också sett att det är. Så att man behöver få ordentligt med tid i tjänsten för att kunna följa upp det här på ett bra sätt. Då tycker yrkeslärare också att det här är bra för vissa elever, men inte för alla. Så är det. Och där tycker jag en väldigt styrka i Sverige att vi faktiskt har både och. Både skolförlagd och utbildningar med mycket APL.
Avslutningsvis, Lotta Naglitsch, om vi blickar lite framåt. Vad är det du ser och vart är vi på väg och vad behöver vi för att det här ska bli ännu bättre?
Ja, jag är Sveriges representant då för ett lärlingsnätverk i EU, och det är ju en person från varje land som är med där då. Och om man tittar på lärlingsutbildning i Europa, då har man en lön och är anställd under utbildningstiden när man är lärling. Det är liksom det som... Och det jag hör från politiken, det är att både arbetsmarknadsminister och utbildningsminister säger mer utbildning i arbetsmarknad och mer arbetsmarknad i utbildning. Och det här tror jag att vi behöver kombinera det här på ett bra sätt. Sen är det många branscher som har gjort valideringsmodeller och... Där man ska kunna få tillgodoräkna sig det man redan kan. Så att man inte behöver läsa det man redan kan en gång till. Utan man ska kunna tillgodoräkna sig det och sen göra en kompletterande utbildning. Och då ser jag att lärling är perfekt för det. Att vara ute på en arbetsplats och lära sig resterande då. Och sen kanske koppla ihop det med någon form av anställning, så att när man börjar bidra att man också får en lön under utbildningstiden. Så nu är det väldigt spännande. Så nu, jag har ju uppdrag för Validering Väst som är en del av GR i Göteborgsregionen. Och vi tillsammans med Västsvenska Handelskammaren kör igång en pilot efter årsskiftet som heter yrkestrainee. Och där kommer vi då, man börjar med att titta på en yrkesbevis till exempel som en bransch har tagit fram. Utifrån det göra ett kurspaket på Komvux och sen koppla på en utbildning då, så att man får en lön under utbildningstiden också. Och det där ska vara väldigt spännande att fortsätta och jobba med det. För att det här är ganska svårt. För vi har haft ganska vattentäta skott mellan arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser. Men för individen så kommer ju de få då både ett yrkesbevis ifrån branschen och betyg från formell utbildning på Komvux. Så det är ju win-win. Och arbetsgivarna har också möjligheten att kunna då få ha en elev på sin arbetsplats och verkligen se vem det är innan man bestämmer sig för om man verkligen vill anställa den här i normala anställningsformer efter utbildningen då. Så att nu har vi med ett 10-tal branscher, vi har med de flesta utbildningsanordnare i Västra Götaland och sen ska vi titta, det kommer säkert se olika ut. På vissa håll så kommer det kanske vara inte någon anställning direkt utan efter vart. Och i vissa fall så kommer det kanske vara så att man har en anställning då. Och då finns det vissa saker som vi behöver titta på och lära oss av från de olika systemen. Men det blir väldigt spännande tror jag. Och framförallt så blir det ju fokus på de som 200 000 som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Och det är ju en utmaning både för utbildningssystemet och för arbetsgivarna. Speciellt unga kanske har psykisk ohälsa och så vidare då. Så att där behöver man ju gå ganska vanligt fram. Men det blir väldigt spännande och vi kommer köra den i 3 år. Så det finns möjlighet att kunna liksom utvärdera och så vidare. Då. Så att det blir jättespännande att göra det.
Och superkort, vad är drömscenariot vad gäller resultat av den här piloten?
Det är att hitta det bästa sättet att kombinera utbildning och anställning. Så att man skulle kunna göra likadant både för unga och för vuxna, tänker jag. Framförallt när det gäller lärlingsutbildningen. Då. Det kanske är, och att det blir ganska tydligt. Tydligt för arbetsgivarna vad som gäller och tydligt för utbildningsanordnarna vad som gäller. För idag så är det väldigt snårigt, det finns väldigt många olika sorters subventioner och så vidare. Och sen ser lärlingsutbildning på gymnasiet och på vuxenutbildningen helt olika ut. Och det är olika statsbidrag och så vidare. Så där skulle man ju, drömscenariet är ju att kunna rensa lite så att det blir lite tydligt för både utbildningsanordnare hur man gör och också arbetsgivare vad som förväntas. Och kunna tydligt informera dem om så här funkar det.
Mm. Så en one-liner skulle kunna vara en motorväg till arbetslivet?
Till exempel, mycket bra tycker jag. Via formell utbildning får jag lägga till.
Jättebra. Tack så mycket Lotta Naglisch som alltså är tidigare föreståndare för Skolverkets lärlingscentrum och en av EUs experter på lärlingsutbildning. Stort tack för att du ville komma till Vispodden.
Tack så mycket, det var väldigt trevligt att vara här.
Och tack till dig som har lyssnat. Jag som höll i samtalet heter som sagt Thomas Johansson och podden producerades av Vacano som är ett företag som producerar utbildningspoddar. Jag hoppas att vi hörs i nästa Vispodd. Tills dess, sköt om dig.